Det är spännande att leva. Ibland kanske nästan väl spännande. Och ofta funderar vi ju på frågan vad livet går ut på. Varför kan vi inte lika gärna få komma hem med ens? Vad är vi här för? Då vill jag påstå så här att vi lever för att mogna. Mogna som människor. Och frågan är, vad får oss att mogna? Det du uträttar, det kan skapa förändringar i din omvärld. Men det är inte säkert man mognar av det. Däremot, det du upptäcker av livets hemligheter, det har en annan effekt. För psykoterapeuter och själavårdare är det här lite grann av en självklarhet. Att det som konfidenten upptäcker på egen hand, det har ett helt annat genomslag än det man talar om. Att få mogna som människa genom att upptäcka någonting av livets hemligheter. Jag hade tänkt att hoppa över det som är angivet som predikotext för idag, men jag ändrar mig och vi läser i Matteus 13, 44. Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den, och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern. Himmelriket är också likt en köpman som söker efter vackra pärlor. Och när han har funnit en mycket dyrbar pärla går han och säljer allt vad han äger och köper den. Ja, livet kan ju te sig som idel lera och utan någon speciell poäng. Men det finns något att upptäcka. Och man kan ha den attityden emot livet att det finns något att hitta. Det finns något att förstå. Att gå lyssnande genom livet är något annat än att gå med betongpluggar i öronen. Att förutsätta att det finns en skatt. En pärla någonstans som är värd att man avstår från allt annat. Inte därför att det kostar skjortan att bli Guds barn, utan därför att pärlan är så fantastisk, så viktig, så dyrbar. Vi är alltså inte Guds springpojkar och springflickor i första hand, utan vi är upptäcktsresande. Jesus säger så här till en grupp med åhörare som precis kommit till tro. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar, och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Ja, sanningen står ju inte precis pang som en lärobok i Bibeln. Man får kämpa. Därför att det som är lätt fånget, det är också lätt förgånget. Men det vi har fått jobba med, det är på ett annat sätt viktigt för oss. Vad är då mognad? Vad ska vi mogna till? Ja, jag vill säga så här att det som är mänsklighetens största bristvara, det är inte lycka. Det är inte självförtroende. Det är inte pengar. Det är knappast ens mat. Utan rättfärdighet. För att om rättfärdighet fanns, så fanns också lyckan. Men när vi jagar lyckan så är vi beredda att gå över lik, så finns inte lyckan. Finns rättfärdighet så behöver vi inte så mycket självförtroende. Vi kan lita på varann. Finns rättfärdighet så delar vi med oss av både pengar och mat. Rättfärdighet är den stora bristvaran. hade vi den överallt så skulle vi inte kriga. Men det finns ett viktigt men. Och det är att vi måste lära oss att skilja rättfärdighet från perfektionism. Att vara perfekt är inte detsamma som att vara rättfärdig. Det är inte nästan samma sak. Jag vågar påstå att de är på ett sätt varandras motsats. Därför att rättfärdigheten drivs av kärlek. Men perfektheten drivs av stolthet. Vi vill vara perfekta för att ingen ska kunna säga någonting, varken till oss eller om oss, som kan kännas lite ofördelaktigt. Perfekt vill jag vara för min egen skull. Men rättfärdig, i den mån jag är det, så vill jag ju vara det för din skull. Och det betyder att vi saknar den kärlek, i rätt stor utsträckning saknar den kärlek som formar rättfärdigheten. Älska era fiender, säger Jesus. Ja, det kan vi inte. Men den stora hemligheten ligger ju i att vi kan lära känna Gud och få hjälp av honom. Att förlåta ovänner, att älska dem som har svikit oss. Men i det längsta föredrar vi ju perfektionismen framför rättfärdigheten. Därför att kärleken är ju på ett sätt ganska farlig för en själv. Den som älskar mest är också mest sårbar. Och om det är ett överordnat värde för oss att slippa undan, så längtar vi kanske efter kärleken, men när den kommer så skrämmer den oss. Det dubbla kärleksbudet är ju nyckeln egentligen. Älska Gud över allting och din nästa som dig själv. Men för att jag ska kunna älska min nästa som mig själv, så behöver jag ju just få älska Gud över allting. Du vet hur det var när Galilei upptäckte att det var inte solen som kretsade kring jorden, utan det var jorden som kretsade kring solen. Vilket väsen det blev. Och det är ju lite svårt det där, att få lämna mittpunkten åt Herren och säga det är du som är solen och inte jag. Jag snurrar kring dig och inte du kring mig. Och det är ju också så att vi kan inte älska både Gud och mammon. Och därför drar vi oss. Vi blir kluvna i vårt väsen när vi ställs inför den sanna kärleken. Vi talar ju inte om personen nu, utan vi talar om den utgivande kärleken. Perfektheten kan ju drivas av kunskap, av moral. Någon talar om hur vi ska leva. Men så länge våra hjärtan är kalla, så kan vi ju inte leva som om hjärtat var varmt utan att bli hycklare. Det är bättre att få ett varmt hjärta. Och det är ju så här att om människan drivs av Guds kärlek, så behöver hon ingen moral. Om människan saknar Guds kärlek, så hjälper ingen moral i världen. Det räcker inte. Om inte rättfärdighet vida överstiger fariseerna så de skriftlärde, så kommer ni inte in i himmelriket, säger Jesus. Att lyssna i tro. Att vänta sig någonting utöver det man redan vet och redan förstått och har upptäckt. att vara på spaning. Det är en stor del av livets hemlighet. Vi brukar ju säga det att du har två öron och en mun och där de ska användas i proportion därtill, men det gör vi ju inte alltid. Uttrycket att lyssna i tro finns bara på ett enda ställe i Bibeln. Och det är en konflikt just mellan rättfärdighet och moral. Det var så här att i Galatien så hade Paulus varit och förkunnat och de hade kommit till tro och den heliga ande hade blivit utgjuten och det hade blivit väldigt härligt och fint. Men sen kommer det personer som säger att nu måste ni också tänka på det och också tänka på detta. Det räckte inte med Guds kärlek. Man måste lägga någonting till. Och Paulus blir alldeles förtvivlad. Och jag läser innan till det tredje kapitlet här. Ni dåraktiga galater, vem har förhäxat er? Ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Endast det vill jag veta. Tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga, ni som började i anden, ska ni nu sluta i köttet? Har ni lidit så mycket förgäves? Ja, helt förgäves. Han som ger er anden och gör underverk bland er, gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro, liksom Abraham? Han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Därför ska ni veta att det som håller sig till tron, det är Abrahams barn. Ja, det här med att bli rättfärdig av tro, det låter ju lite mystiskt ibland. Men i detta ligger ju att tron är inte bara, eller ens kanske i första hand, en bergfast övertygelse. Utan det är, vill jag mena, i första hand en lyssnande attityd. Och vi kan öva oss i att lyssna till varann och att lyssna till Herren. Att lyssna betyder ju att inta en ödmjuk attityd. Bara att vara medveten om hur mycket det är som vi inte vet. Vi kan aldrig veta vad det är vi inte vet. Men den kunskap vi har om världen och oss själva, den är ju verkligen ett styckverk. För att inte tala om kunskapen om Gud. Ja, Paulus ville ju mena att det var farligt att lägga en massa moral till Guds fullbordade verk. Vi kan ju tänka oss till exempel att vi börjar förkunna att ja, det är bra med kristen tro, men du måste också bli vegetarian. Och då blir det Jesus plus grönsaker. Och efter ett tag så blir det grönsaker plus Jesus. Och risken är att det blir bara grönsaker till sist. Därför att det är ju så mycket enklare med de här buden än med detta att ha en lyssnande attityd och inte minst att vara lyssnande inför Gud. Därför att lyssna tar tid. Vi snor och springer nästan benen av oss för att hinna göra allt som ska göras. Och det förtar mycket av vårt lyssnande. Vi var och köpte ett badrumsskåp på fredag eftermiddag. Marianne och jag, och det stack ut bak ur bilen. Så att vi fick köra ganska sakta i fredags eftermiddagsrusningen hem. Och oj vad folk var otåliga. Det gick ju bara 40 km i timmen. Och man skulle köra om i alla lägen. Vi är så stressade. Jag tror att det var något tv-program, någon man hade gjort i England, om jag minns rätt, där man tog några människor som inte alls hade någon kyrkvana och placerade dem i ett kloster i 6 veckor. Och de fick efteråt berätta sina erfarenheter. Och det är ju en mycket intressant tanke. Att plötsligt komma ut ur den här springmentaliteten och till en stillhet. En stillhet som inte är passiv utan som är inriktad mot Gud. En lyssnande verklighet. Man kommer ut som en annan människa. Paulus har ju nu han syftar ju tillbaka nu på det här ordet om Abraham. Gud räknade honom som rättfärdig. Vad menas med det? Är man inte rättfärdig? Är man rättfärdig eller är man det inte? Det är ganska vanligt att människor kommer till tro och tar emot den helige ande. Och det är idel glädje och det är jubel och lovsång. Men något halvår senare så har det där tonat ner. Man upptäckte att man blev inte så perfekt som man hade önskat sig. Fula ovanor som man kanske kämpat med i många år frestar en fortfarande. Och då kommer tvivlet. Jag kanske inte är Guds barn. Jag kanske inte är frälst. Jo, Gud har räknat dig som rättfärdig. Låt oss försöka föra över det på en mellanmänsklig relation. Du och jag är inte perfekta, någon av oss. Men i den mån vi har en relation med varann så har vi ändå släppt in varann i våra liv. Jag släpper in dig och du släpper in mig. Och för att kunna göra det så räknar vi varann som rättfärdiga. Och då förutsätter vi att vi ska kunna göra upp våra inbördes mellanhavanden under resans gång om det skulle bli något. Jag väntar mig inte att du ska vara perfekt. Jag väntar mig att vi ska kunna tala om saken om det händer något. Jag har räknat dig som rättfärdig. Och du vet, när Gud räknar oss som rättfärdiga så släpper han ju in oss i sitt rike, i sin närhet. Han ger oss sin heliga ande. Och han räknar lugnt med att det kommer att prägla oss. Jesus höll ju inte på att härja med lärjungarna de 3-3,5 år som han gick runt med dem. Utan de levde tillsammans. Och han förutsatte att det skulle räcka. Det skulle på något sätt forma dem effektivast tänkbart. Abraham blev ju inte perfekt. Du vet, Gud hade lovat honom att om du flyttar till det här landet som jag ska visa dig så kommer din avkomma att bli stor. Och så dröjde det många år och Sara hade för länge sedan slutat ha menstruationer och det var, loppet var kört, tyckte Abraham. Så kommer Herren. Och han säger att din lön ska bli mycket stor. Och Abraham frågar: vad vill du ge mig, Herre? Men han kanske frågade: vad vill du ge mig? Du som svek ditt löfte. Du gav mig inget barn. Men de går ut ur tältet och tittar på stjärnhimlen. Och på något sätt bestämmer sig Abraham för att lägga sin besvikelse åt sidan. Gud får sköta det här. Och Gud räknar honom det till rättfärdighet. Relationen står kvar och de sluter sedan ett förbund. Men sen när Abraham kommer med sin hustru till kung Abimelek så ljuger han och säger att Sara är hans syster och inte hans hustru. Och när Herren kommer senare och säger att nu ska du få en son om ett år så står det i våra svenska biblar att han böjde sig till marken och log. Men det står i många engelska biblar att han föll framstupa och skrattade. Så att han blev räknad som rättfärdig. Och det är det vi får vila i. Därför att det är förutsättningen för att vi ska kunna gå lyssnande genom livet. Och inte gå med den här ängsliga självobservansen som man så ofta ser hos kristna. Duger jag nu? Har jag kommit tillräckligt långt? Därför att det hindrar oss från att upptäcka de stora hemligheterna. Vi ägnar för mycket kraft åt fel saker. Utan jag tror istället att det är livet ihop med Gud som gör det möjligt för oss. Till sist säger ju Herren överraskande till Abraham att han ska ta sin son med sig till Moria berg och offra honom. Och då går Abraham och tar sin son med sig. Herren ser till att han får en bock att offra istället. Men till sist, när han har bestått provet och när det står klart att livet ihop med Herren har ändå präglat honom djupt, mycket djupare än han skulle kunna göra själv, då står det så här: jag svär vid mig själv, säger Herren, eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din enda son, ska jag rikligen välsigna dig och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand. Och din avkomma ska inta sina fienders portar. I din avkomma ska alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst. Jag tänker på den judiska trosbekännelsen: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Lyssna Israel, Herren din Gud, Herren är en. Han är den ende, han är enastående. Du ska älska honom av hela ditt hjärta, av hela din kraft och hela ditt förstånd. Herre, vi tackar dig för att du för oss in i en relation med dig. Vi ber att du löser oss ifrån längtan att bli perfekta. Och att du ger oss modet att leva enkelt, lyssnande. Och vi ber att du ska leda oss rätt, Herre, till de åkrar eller den åker där den stora skatten ligger. Den som får oss att jubla över all gräns. Lovat vare ditt heliga namn. Amen.